kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Christer Azelius, ordföranden i HIF, har meddelat att han har för avsikt att framöver inte längre vara HIFs ordförande. Det är ett av de stora ämnena i veckans avsnitt av HIF-podden. Det andra stora ämnet, såklart, Armin Gigovic, såld till ryska Rostov och enligt uppgifter till Sportexpressen då för 30 miljoner kronor. Ett annat stort ämne där. Häcken mötte HIF. Oavgjort 0-0. En massa skador. Fler skador i den matchen. Ja, och så blicka fram också såklart mot Örebro. Mycket att avhandla igen. Det händer så mycket på en vecka. Jag säger välkommen till er som lyssnar. Jag heter Mattias Hjelm. Och övriga poddare är Erik Persson och Marianne Svab. Och den här veckan så sitter vi utspridda på tre olika orter. Så av praktisk anledning så är vi inte i poddstudion utan försöker lösa det via ett annat program. Vi hoppas att det ska gå bra och ber om översikt, eller ja, översikt heter det så, be om
överseende.
För om ljudet inte är bra som vanligt. Oj, vad babblar mycket nu. Nu
får jag ni ta över er. Jag saknar, jag hoppas att man slipper göra detta på lina fler gånger. Det är roligare i studion live. Men ja, det. Vi måste ju få ut någonting, ju såklart.
Ja, och det är ju så tacksamt att det faktiskt finns verktyg och har gjort det under ett antal år för att kunna lösa det så här. Hur som helst, Christer Azelius, vi måste börja där. För du, Marianne, har träffat Christer Azelius och berätta.
Jo, men Christer Azelius, vi som känner Christer Azelius, det gör ju du också, Mattias Hjelm. Du hade mycket att göra med honom när han var ordförande innebandy. Det har du haft nu också. Erik har ju också haft med honom att göra lite mindre kanske. Men ändå, jag har ju frågat honom lite grann så här under året. Lite på skämt så där, lite kanske underförstått, lite allvar underförstått det att hur gör du nu? Hur har du planerat? Hur länge tänker du sitta som ordförande? Är det på livstid eller så? Och vi har ju skojat fram och tillbaka, men någonstans har jag ju känt på slutet här den senaste, ja men säg lite grann efter semestrarna, så har det varit att jag vet inte, det är bara min magkänsla som har sagt att Christer har liksom känner för att lämna över kanske stafettpinnen, inte omedelbart och inte alls på grund av de sportsliga resultaten, för känner man Christer Azelius så är inte han den, liksom det mesta faktiskt rinner av honom som på en gås vad det gäller, klart han lyssnar på kritik och så och motgångar, men det här med motgångar, det skakar han av sig ganska lätt. Men nu så är det ju, det finns ju olika anledningar till att han tar det här beslutet. Nu att kortfattat för er som inte har läst HD är det att det finns två olika scenarion. Båda kopplade till det här sportsliga delvis kan man säga. Åker HIF ur allsvenskan så tackar Christer Azelius för sig omedelbart. Givetvis inte den 6 december när den sista omgången spelas mot Norrköping borta. Utan då enligt stadgarna i samband med årsmötet senare i vår 2021. Klarar sig HIF kvar, då blir Christer kvar över säsongen 2021. Men han i samband med det så har han ju också som sagt, Christer Azelius gör inget ogenomtänkt. Det finns alltid en större plan. Och i detta fallet är det då att han har vill, kan man väl säga, förnya hela ordförandeskapet. Och när vi pratade igår så pekar han på liksom alltså att det har varit väldigt liksom tvära kast mellan alltså en ny ordförande tar efter den gamle. Oftast är det så, i flera fall är det så att den gamla ordföranden har tvingats ut genom bakdörren på grund av olika omständigheter, eller som i då när Christer var senast i HIs styrelse, så var det då Sten-Inge Fredin som ordförande och Christer satt som sekreterare. Och då var det ju liksom av där, ja, Fredin tackade för sig för att han fick hela styrelsen vänd mot sig. Han ville gå åt ett håll med en stramare ekonomisk politik, medan resten tyckte att nej, vi vill köra ungefär på samma spår som vi har gjort hittills. Och då tackar han för sig, va. Andra ordföranden har, som Claes Johansson, har liksom, där har ju hela styrelsen avgått på grund av en turbulent tid. Och det, Christer Hazelius kom också in i en väldigt turbulent tid. HIF hade åkt ut 2016. Sten-Åke Kjärnlund ville ju i sig då vara en ordförande, ville fortfarande vara kvar. Men det visade sig sen liksom att valberedningen och medlemmarna framförallt då valde Christer Hazelius 2017 mars. Det var en stor problematik i det hela. Alltihopa var redan när Christer kom in väldigt sent. I mars, då är redan säsongen igång. Och 2021, nu, handlingsfriheten där är ju ganska begränsad för en ny ordförande. Därför har han kommit på det här med liksom att skola in en ny ordförande redan nu. Men det är många if and buts här också ju. Givetvis, så valberedningen håller redan på att jobba, för de har anammat detta förslaget för Christer att redan nu, att den nuvarande ordförande är en slags mentor till den kommande. Och då kommer de plocka fram ett gäng namn, och tanken är i så fall att om HIF går ur, allsvenska, Christer hoppar av, visst, tiden blir kortare för det nya ordförande, nya namnet, men personen namn får ju ändå lite längre tid, och lite smidigare övergång blir det när man ska välja då. Och blir Christer kvar, då får den personen ännu längre tid. Så att antingen den här nya personen som då föreslås kommer väljas in som vanlig styrelseledamot, kallade då för enkelhetens skull vice ordförande, som då kan gå bredvid Christer hela vägen och sen ta successivt över under 2021. Blir det att HIF åker ut, ja, men då ska liksom den här bli liksom, i alla fall får du december eller november, december här för sig, januari, februari, mars, och sätta sig in i saker. I vilket fall som helst så är det ju till syvende och sist ändå medlemmarna som ska välja in det, säga ja eller nej till den här personen. Det ska man inte glömma, eftersom det bygger på föreningsdemokrati. Men jag tycker det här är en intressant tanke, en spännande tankemodell. Jag har inte hört talas om att någon annan klubb har gjort så här.
Men varför, tänker jag nu efter den här redogörelsen, varför vill han inte vara kvar? Det är ju min spontana fråga. Oavsett om HIF är kvar i Allsvenskan eller inte, vad är det som gör att han inte vill vara kvar, tror du? Fick du någon uppfattning om det?
Ja, redan när han tillsattes så sa ju Christer att det här är ett tidsbegränsat projekt. Det han igår igen. Tanken var att han skulle sitta, som han sa, någonstans mellan 3 och 5 år. Sen tycker han att det är dags. För sen blir det liksom, Christer Hazelius har alltid haft svårt. Han har aldrig varit en förvaltare av en organisation.
Nej, han vill ju gärna, om det finns möjlighet, trycka lite på gaspedalen i alla fall.
Ja, och att det ska bli utveckling, förändring, något nytt. Och när det inte det sker så tycker han det är tråkigt, helt enkelt.
Mm. Erik,
och då tycker han det är bättre att lämna över stafettpinnen till någon som kanske kommer in med nya krafter. Han har själv sagt, han har inga synpunkter på namn och vem valberedningen pinpointar i detta läget. Men han hade en tydlig åsikt om profilen på den här personen. Och det var alltså en innovativ, kreativ, gärna som man sa, någon som är 10 yngre än mig själv och har ett modernare tänk.
Ja.
Och det tror jag, och givetvis då som man sa, gärna en med juridisk kunskap, och då helst en bolagsjurist och inte som han själv en advokat.
Nej. Erik, vad Tänkte du när du fick höra det här att Christer Hazelius då har för avsikt att lämna framöver?
Jag blev inte förvånad. Jag tycker att det jag fastnar för i Majens text är att han pratar klokt, och just det här om att skola in någon och hitta någon som är, ja, som Majen säger, 10 år yngre och lite modernare tänk, och liksom, ja, men stöpa ordföranderollen i en lite nyare roll. Och det känns väl som en ganska klok taktik. Det jag funderar på, det är om vi har något namn. Är det något som har liksom poppat upp? Jag sitter här och funderar på min kammare. Jag har inte kommit på något. Men, och sen undrar jag liksom hur attraktivt är detta? Är detta jobbet? Alltså en ordförande roll i Helsingborgs IF i dessa tider, det är ju inte det lättaste uppdrag man kan ha i Sverige. Så att, det ska bli intressant att se vad de hittar.
Jag tror fortfarande att jobbet är väldigt attraktivt. Av kanske ibland fel anledningar, som Christ också var inne på igår. Man ska inte, för det är fortfarande väldigt prestigefullt att vara ordförande för en klubb som Helsingborgs IF på HF. Men det var som Christer också poängterade, då flera är där kanske att man ska kunna hänga den här klubbnålen på kavajslaget, och då är man där av fel anledningar. Man ska inte vara där för prestigens skull, för att det ser snyggt ut på CV:n, utan man ska faktiskt vara där för HIFs skull, för föreningens skull. Och det tror jag han har en viktig poäng, för det är inte helt lätt. För när jag gjorde, då när Claes Johansson och Jarko Svansen, när vi satt med dem, när det blev, var så turbulent i början på 2000-talet, när Christer och Sten Ingefredin och det gänget tog över, då var det ju också, sa Jarko Svansen, en väldigt intressant sak. Och det var följande. Att hur kunde hamna Lin och Christer Hazelius, Färnvik och alla de som kom, Öja och de som kom efter. Och då sa Jarko Svanstein, som då var liksom, han var också jurist. Han sa det, problemet är att man, när man är i sitt vanliga gebit, i sitt vanliga yrke, så tänker man liksom, så följer inte känslorna med. När man tar på sig klubbbläsaren, då är det så mycket att man kommer in i en annan roll. Och det förstår jag. De här människorna då som liksom kommer in i de här styrelserna, elitklubbarnas styrelser, de är i vanliga fall, de jobbar på sitt kontor, vardagen går på. Helt plötsligt kastas du in i ett sammanhang där, oj, för det första, media ringer dig titt som tätt. Det är ett annat rampljus på dig. Det är lätt att man glömmer att känslor kommer in och att man nästan mer eller mindre tvingas in i en ny roll, och då kommer då det här med prestigen med, och det tror jag han är rätt på, att försöka hitta en människa som inte liksom har det här i sig att jag måste synas till varje pris, utan att man jobbar för HIFs skull.
Ja, jag tänker också på kan det finnas någonting med att Christer Hazelius ju i en sport, fotbollen, som är mycket mer stängd än övriga sporter som existerar på vår jord, att Christer inte riktigt är kompatibel med det, för han vill ju vara så transparent och öppen som möjligt. Kan det ligga någonting i det?
Det har varit själv varit inne på. Nej, jag har inte fått nog av det. Men han sa det, jag är ju den här utåtriktade, jag tycker om att prata. Han är ju också en sån som ser en rosa skimmande rubrik versus en svart rubrik på exakt samma sätt. Det innebär att det blir snack om HIF. Ute på stan, ute på fika, jag var inne på Dagens Krönika lite grann med att HIF har tappat lite grann den här folkliga förankringen. Vilket konkret kanske syns exempelvis på publiksiffrorna under senare delen av här, under 10-talet bland annat. Förr i tiden när HIF fick upp, eller innan det, så sa man att HIF var en 10 000 åskådarsklubb. Men det, på den tiden var vi 100 000 invånare i Helsingborg. Idag är vi över 140 000, och man kan väl säga att det här indexet, 10% indexet av invånarantalet i Helsingborg. Det har inte hängt med, för då skulle vi ha ett snitt på 14 000 på Olympia. Och vi är inte ens uppe i 10 000 i snitt numera. Så att någonstans har HIF tappat den här folkliga förankringen, anser jag. Vad man ska göra åt det, ja men det är, HIF jobbar säkert med det, men jag tycker liksom det är som vanligt, det är det här fotarbetet, ut på skolor, synas ute och så vidare och så vidare. Nu kanske inte man har den organisationen för det idag, men det är tveklöst så att, HIF måste bli en angelägenhet bland helsingborgaren, mannen på gatan. Precis faktiskt som de var under första sessionen med Christer Azelius och Sten Inge för dig. För att liksom runda av det här med Christer Azelius nu, hans beslut och huruvida vilka förutsättningar en ny ersättare får, efterträdaren får, så tycker jag ändå liksom att det här med att, ja, det är klart att han att det kommer låta som att jaha, ja, det är, om HIF åker ut eventuellt så blir det det här snacket. Men det kan Christer ta. Det var som jag sa tidigare. Det är ungefär som att hela vatten på en gås. Han skakar av sig. Det är ganska lätt. Men faktum är att han, han har ju krattat det rätt bra med tanke på, som jag nämnt, den här Gigovic-affären och överskottet där. För det kommer det bli efter att HIF har... 2020 klarar man in med den här affären. Det har nämnts 30 miljoner. Jag har fått uppgifter om att HIF i runda släng behåller hälften av detta in i nästa säsong.
Okej. Och sen så kan,
ja, precis.
Intressant.
Ja, men det är uppgifter, det är bara uppgifter, det ska ni veta liksom. Alla avbränningar, agent och hit och så eventuellt resursbank ska ha lite... och andra intressenter, så ska det ändå HIF kunna landa i så fall, om summan är 30 miljoner, att man får behålla 15.
Men det låter ju vettigt här att faktiskt fortsätta prata om Armin Gigovic när du nämner de summorna, Marian.
Tycker jag. Då får jag lämna detta med varm hand över till min kollega Pers.
Du lämnar över mikrofonen, den osynliga mikrofonen, till Erik.
Shit, då så vilket Erik, stort ansvar jag får.
Nu håller du i mikrofonen utan att veta om det.
Nej, men vi har ju väntat på att Armin Gigovic skulle lämna HIF. Christer Azelius sa ju det själv, att han trodde att tåget hade gått när det internationella transferfönstret stängde 5 oktober. Därefter Mjällby-matchen precis innan landslagsuppehållet. Men när Armin Gigovic var på... en samling med U21-landslaget, så hörde alltså det ryska mittenlaget Rostov av sig och ville köpa loss Armin Gigovic, och då gick det snabbt. Och nu hamnar Armin Gigovic i ett ryskt Premier League-lag som väl var sjua i tabellen senast jag kollade, och de har värvat Pontus Almqvist från Norrköping, och de har en annan svensk, Dennis Hadzikadunic, i laget också. Och ja, jag brukar inte se Rostovs alla matcher, men man kan ju se vissa mönster. De har tagit några ganska oerfarna kort från allsvenskan. Blev av med några nyckelspelare här under sommaren och har varvat ganska rejält. Anton Saletros för AIK har också varit i klubben. Så det är svårbedömt. Det har ju pratats om Genoa i Italien, och snackats om andra italienska klubbar, Wolverhampton i England, CSKA Moskva i Ryssland. Det blev Rostov. Och ja, jag ser väl ganska många frågetecken kring det här, om Armin Gigovic har hamnat på rätt ställe.
18 år, innermittfältare, Ryssland. Ny kultur, nytt stort land, andra förutsättningar, annan typ av fotboll. Det är kanske inte en självklar kombination att det ska bli fullträff. Eller vad tänker du där, Erik?
Nej, jag träffade faktiskt Dennis Hadzikadunic för, det är ju 2 år sedan nu, men när han precis var klar för Rostov, och då hade han 15 allsvenska matcher bara innanför västen, och då pratade han om att det är annorlunda i den ryska ligan, som är på uppgång. Det är mycket kamp, vi springer riktigt mycket, det smäller i varje duell. Och det kan man ju tycka, det borde ju passa med Gigovic.
Men det låter väl som allsvenskan?
Ja, jo.
Låter inte det som allsvenskan?
Jo, men lite bättre är den väl. Men Det är ju en liga på uppgång, och som sagt, jag kollar inte en massa ryska ligamatcher hela tiden, men man ser ju ett mönster. Vi har ganska många landslagsspelare som spelar i den ryska ligan. Krasnodar som är i Champions League nu, Karl Starfelt och i Rubin Kazan och så vidare. Så att, det är absolut en liga på uppgång.
Jordan
såklart. Jordan Larsson. Sen är det men svårbedömt. Sen om man liksom, om Genoa i Serie A var det andra alternativet, då hade jag kanske ändå tagit detta. Genoa, vad har de liksom, 40 spelare i sin trupp, och det hade nog legat nära till hans med utgång till Serie B och så vidare och så vidare, som italienska klubbar ofta gör.
Men var det förvånande? Var värmningen förvånande? Jag kommer ihåg det här dagen innan, så satt jag och intervjuade Olof Mellberg och tog upp det med Armin Gigovic, att han, nu blev han kvar här resten av säsongen. Och han blev lite svävande i sitt svar, så jag vet att jag sa till honom att det där lät hemlighetsfullt. Och då sa han något med att det där är inte min boll, och sen så pratade han vidare om hur säsongen hade varit för Armin Gigovic. Jag gick hem där och tänkte, okej. Men tänkte ju inte på det ryska fönstret. Så att det var ju en liten lucka i mitt sinne där. Jag borde ha vaknat till och tänkt att vänta nu, han kanske är på väg bort i alla fall. Och sen kom det då med Ryssland. Var det förvånande för er?
Nej, jag trodde väl också att tåget kanske hade gått. Det kändes helt plötsligt inte så hett. Och det var väl på sätt och vis en befogad känsla, för Rostov hörde faktiskt av sig väldigt sent. Jag tror det var på söndagen, och sen blev Gigovic presenterad på torsdagen. De gjorde väl allt klart typ på tisdagen, så det gick väldigt snabbt. Men det är klart att man borde ha tänkt på det fönstret, för att...
Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det ryska fönstret tar gärna svenska spelare. På så sätt är det väl inte, det är liksom ingen märklig övergång på så sätt. Sen kan man titta på Armin Gigovic tid i allsvenskan. Han har nått 34 matcher i allsvenskan, ett mål, två assist. Det kan man tycka är kanske lite tidigt, men det är lite så fotbollsindustrin fungerar. Och det är Denis Hadžikadunić ett bevis på, Pontus Almqvist ett bevis på. De har inte hunnit med så mycket på den allsvenska scenen, men Rostov kan ändå betala stora pengar.
Men att det kan finnas de här stora pengarna för spelare som inte har varit dominanta i allsvenskan, och i en pandemi, hur är det möjligt, tänker jag?
I Rostovs fall är det väl möjligt för att de har sålt ett antal spelare här under sommaren och, sommaren och hösten och fått in spelare. Så att, på så sätt finns det väl en viss logik i det. Sen kan man tycka att det är stora pengar, men de ser väl utvecklingspotential. Och går man till den ryska ligan så vill man väl i regel inte vara kvar där tills man är 35. Man vill vidare. Precis som Jordan Larsson vill vidare. Detta är ett skyltfönster. En liksom trampolinlösning. Så att de tänker att de ska sälja Armin Gigovic, Denis Hadžikadunić, Pontus Almqvist inom x antal år.
Och spelarna själva tänker att de ska också vidare, som du var inne på. Så det är ett steg upp i ligapyramiden för spelare, helt enkelt.
Och för allsvenska klubbar är det ju bra att det finns ju de här summorna nu, eller de här ligorna lite grann, som vi inte tänker på så ofta, som kan tänka sig betala då, att det kommer in pengar i allsvenska klubbar. Jag tänker på en sån som Danielsson som gick från Djurgården till Kina för 50 miljoner, mittbacken.
Marcus Danielsson. Som har ett förflutet i HIF faktiskt.
Ja, och Norrköping sålde väl Jordan för någon liknande summa till Moskva.
Men det var ändå innan pandemin.
Ja, ja, men alltså det är ju det, det, men det finns ju fortfarande bevisligen människor med gott om pengar i de här länderna och som är villiga att investera i fotbollen. Och det är ju tacksamt för allt, det är jättebra för allsvenskan nu.
Ja, det är väl ingen 51%-regel i rysk fotboll. Det känns som det är ett gäng rika ägare som klarar sig vidare från en pandemi också. Så att, ja, som sagt, det finns väl någon märklig logik ändå att, liksom, i det här att man kan göra så här stora köp ändå mitt i en pandemi.
Och det finns en annan myntet, det gör det ju alltid. Armin Gigovic har gått vidare. Det betyder att han har lämnat HIF. Det betyder att där finns en spelare mindre för färre för HIF att tillgå med Olof Mellberg då när han ska ta ut laget.
Ja, nu finns det väl mer än ett helt mittfält borta. För Armin Gigovic blir såld. Och sen så vi den här Häckenmatchen där Rasmus Jönsson gick sönder typ 10 minuter innan avspark. Andreas Landgren ersatte honom, gick sönder efter en halvtimme. Jakob Völkerling Persson ersatte Landgren, gick sönder efter 10 minuter. Han fick en hjärnskakning, vi vet inte hur allvarlig. Så helt plötsligt...
Och Mix Diskerud haltade runt.
Och tog sig på baksida lår.
Han slutförde i matchen med smärta. Jag vet inte om det var låret eller knät eller vad det var. Men helt plötsligt är det lite mittfältskris i HIF. Sen är det kanske inga jätteallvarliga skador. Vi har inte fått något definitivt besked om det när vi spelar in det här. Men nej, det är klart. Alltså,
och Mohamed Aboubakari fortsätter dra på sig varningar.
Ja, han är den mest varnade i allsvenskan nu och har ju ständigt lite problem med kroppen också, så att man kan inte räkna med att han spelar 90 minuter i alla de kommande omgångarna. Så att sen om alla är friska så kan ju HIF ställa upp med ett bra mittfält ändå, även om Armin Gigovic befinner sig i Ryssland.
Men där hela den här skadeproblematiken då som jag påannonserade i början av det här avsnittet. Vad är det som händer? Hur kan en förening ha så många skador hela tiden? Finns det förklaringar här? Är allt bara otur, olyckliga omständigheter, traumaskador? Eller finns det något i själva träningsuppläggen som gör att ett lag drabbas så här?
Alltså om vi kollar nu på de senaste skadorna, Jakob Völkerling Persson, det är bara liksom ren otur. Sen ser man ju ett mönster liksom när Landgren börjar ta sig för baksidan, Rasmus Jönsson, kanske Mix Diskerud också. Det är ju då det börjar ringa varningsklockor. Det har inte bara varit liksom baksidor under hela året. Det har varit vissa oturskador också som man undrar liksom, vad hände här? Alexander Nilsson trillade in i någon stolpe och fick, alltså vad är oddsen på det? Men det måste ju finnas någon form av systematik bakom det också. Någon form av mönster. Jag har försökt höra mig runt bland de som kan detta. Dels med Rickard Engström som är assisterande fotbollstränare med inriktning fotbollsfys. Jag vet inte om det är titeln. Men den är väldigt lång i alla fall. Och även folk som har koll på det här med träning som inte tillhör HIF. Och det är ju väldigt komplext. Och när man försöker ställa liksom Engström och så vidare mot väggen och hur är det möjligt, så han ger ju svar på tal och verkar väldigt påläst, och det blir liksom svårt för oss som inte är experter på det här området att ställa tillräckligt vettiga följdfrågor, motfrågor och så vidare. Så att det är fortfarande ett stort frågetecken. Hur är det ens möjligt? Alla undrar ju. Jag önskar jag satt på svaret. Men det känns som experterna, inte ens de vet.
Finns det någon, det kan jag ju inte förvänta mig av att du har gjort den bakgrundskollen. Hur har det sett ut i klubbar där Rickard Engström har varit tidigare? Om det har varit mycket skador där också?
Jo, men det är klart jag har gjort den bakgrundskollen.
Du har det?
Han var i Öster i några år. Och där var det väl, de hade väl inte överdrivet många skador, men det fanns en problematik kring att spelarna kom liksom, spelarna som gjorde comeback gick sönder igen Ibland tog det lite väl lång tid. Antingen liksom gjorde de comeback för tidigt eller så tog det lite längre tid än vad som var beräknat. Så att det fanns en problematik där också. Men kanske inte på det här tydliga och nästan bizarra sättet. Så att ja. Svårt att hitta ett mönster även om man har gjort den bakgrundskollen faktiskt. Och jag vet inte om man kan lägga allt detta på Rickard Engström, men sen är alltså HIF har ju ändrat om sitt sätt att träna. Och vissa som jag har pratat med har pekat på att ja, det första året då när man ändrar om sin träningsform, då är det lätt att det kommer bakslag. För att spelarna inte hunnit vänja sig och så vidare. Så att det första året får man nog ta att det kanske blir lite fler skador än vad det kanske blir år två. Om det är en anledning, jag vet inte.
Så gick ju Adam Eriksson, vänsterbacken, ut med att ja, i princip gick det ut på att han ville träna mer. Och träna lite på egen hand också. Och så. Är det så? Och Olof Mellberg och HF har ju pratat om Rickard Engström också. Att man är ett av de bäst tränade lagen i serien. Och så vidare. Ja, det är väl Rickard Engström som har sagt det. Men ändå, behövs det mer träning, uppbyggnadsträning? Eller vad tror ni? Ni är inte experter på det här. Men har ni någon tanke kring det? Tränar de för lite? Tränar de för mycket?
Just det du nämnde där, Mattias, så jag faktiskt pratade med för ett tag sedan med en, behöver inte nämna namnet här kanske, men han har jobbat med lite grann, haft input vad det gäller den medicinska biten, och då fick jag ett samtal och diskuterade vi. Han sa inte att det var så, men han undrade varför till exempel nu HIF hade som nu har var det i samband med det senaste Nations League-uppehållet så hade HIF en lång ledighet. Och det är möjligt att de vet hur de ska pulsera det här med återhämtning och så, va. Men i andra sporter, som sagt, var handboll och sånt, där har man inte de här, om vi ska hockey liksom, det under säsong där att spelare skulle få ledigt en hel vecka bara sådär. Alltså det... Det hade han lite funderingar kring och så, reflektioner kring. Ingen kritik så, men han undrade liksom om det verkligen var vettigt att ha det så, det upplägget. Och det som Erik säger då, liksom, det, alltså det finns ju hur många olika så här, gurus går in och har sitt sätt på hur träning ska bedrivas. Hur den här pulseringen ska ske. Hur spelarna ska återhämta sig på elitnivå då. Och det är en rätt så bred och faktiskt spretig bild, skulle jag tro. Hade någon kommit upp, jag önskar att jag själv hade kommit upp med det ideala träningsupplägget, för då hade jag inte suttit här. Och liksom, då hade jag haft mitt på det torra för länge sedan.
Nej, men det finns väl inget facit då. Det är lätt att Rickard Engström hamnar i liksom skottkluggen här. Jag tror inte man kan liksom beskylla honom för att han inte är påläst. Han är nu ruggigt påläst. Eller han är ruggigt påläst, det vet jag.
Känner du frågan om det här konceptet, Erik, passar HIF? Nej, eller men om det passar det bättre någon annanstans?
Farhågan är ju att han är väldigt duktig teoretiskt. Kan han omsätta det i praktiken? Det är där liksom farhågorna låg lite när han var i Öster, och det är väl lite där vi hamnar nu också. Men som sagt, det finns det är liksom svårt att beskylla någon alldeles för mycket här. Det är ju helt otroligt hur de kan ha så många skador. Det är bara att konstatera. Vems fel det är? Ja,
om det är någons fel så måste det väl vara fler än en persons fel, tänker jag.
Yeah.
Det är en hel förening vi pratar om.
Ja. Yeah. Men precis. Så att, och vi ska inte glömma de liksom otursskadorna heller, när liksom någon trappar snett på en kon och någon trillar in i en stolpe och någon får en boll i huvudet och får en hjärnskakning. Det finns ju den typen av skador också.
Ja, och sen finns det med som en förklaring, tänker jag, lite hobbymässigt, att en skada följs lätt av en annan, därför att ju fler som blir skadade, desto färre finns det spelare att tillgå. Som då åker på en högre belastning, vilket ökar risken för en skada.
Och ett komprimerat spelschema, det har vi inte riktigt nu, men i början av säsongen gick ju en rasande fart med alla matcher där första två månaderna. Så att det är en speciell säsong på många sätt. Försäsongen varade i 6 månader och då kan man tycka att ja, men då hade de ju alltid i världen att bli starkare än någonsin. Samtidigt gäller det väl att liksom pulsera belastningen och sånt. Och återigen då kommer vi in på områden där ingen av oss tre kan tillräckligt mycket för att liksom sätta en dom eller en etikett. Mer än att det bara är märkligt. Att det är som
men det är tveklöst så att det måste ske en ordentlig efteranalys.
Absolut. Det är ju,
jag
det
menar inför 2021. Det måste ner på detaljnivå. För man kan inte ha en sån här säsong till.
Nej, absolut inte. Det funkar ju. Och det kan ju liksom göra att HIF spelar i Superettan nästa år. Alltså de här skadorna har förstört så oerhört mycket. Vi vet inte vad det här laget hade kunnat prestera om de hade haft liksom, säg 40-50% mindre antal skador, färre antal skador. Ja, det är inte många matcher där de har haft sitt bästa, friskaste lag på benen.
Nej, det är väl efter analysen som någonstans kommer att göras och så då ser man vad det får för konsekvenser. Det blir någon ändring på någon post eller om man kör vidare och tänker att det var det första året i omläggningen. Nästa år blir det inte på samma sätt. Vi vet inte svaret nu och vi vet väl det först 2021 antar jag. Nåväl, de spelade ju också en match där skadorna kom igen då som du nämnde Erik. Och de klarade ju faktiskt sig undan och kunde ha vunnit ändå sett till hur andra halvlek utvecklade sig mot Häcken, topplaget.
Ja, Pontus Dahlberg gjorde ju någon mirakelräddning i 70:e minuten när Brandur Henriksson kramade om stolpen och undrade vad som egentligen hände. Han skulle bara lägga in bollen i öppet mål, men så var Pontus Dahlberg där och för en sekund så visade han faktiskt Premier League-klass. Han tillhör ju Watford, Häckens målvakt. Så att jag tycker HIF gjorde en bra match, blev tillbakatryckta i perioder av ett skickligt Häcken som dock inte var tillräckligt bra i sista tredjedelen i HIFs straffområde. Och så blev det 0-0 och kanske kan vara en värdefull pinne samtidigt som någon annan kanske tycker att de gjorde ju en bra insats igen men vann inte. Och det har vi sett många gånger i år. Men sett i att de möter liksom tabelltrean Häcken så kan man väl egentligen inte klaga på ett oavgjort resultat och på en ganska bra prestation. Men det är klart, de har bara vunnit 4 matcher i år. De måste börja vinna. Och nu vann ju Falkenberg senast också. Och Falkenberg och Kalmar möts i nästa omgång. Där får väl HIF hoppas på ett oavgjort resultat.
Jag kanske får äta upp många hattar här nu när jag har dömt ut Falkenberg med den där segern som du tog nu. Du har ju pratat tidigare Erik om att Falkenberg, de ska man aldrig räkna ut.
Ja, det är snarare Hasse Eklund man aldrig ska räkna ut. Men ja, nej, det är en vana vid att vara i den här sitsen. Och nu börjar de sprattla lite igen. Sen vore det väl logiskt om Falkenberg och Kalmar hamnar under det här strecket. För ja, Falkenberg tycker jag väl ändå är helt okej. Kalmar har inte imponerat alls i år. Men HIF ska ju egentligen hålla dem bakom sig. De har Falkenberg kvar möte också. Och IFK Göteborg, alltså vilket ångestmöte i omgång 27 eller något.
Jag tror det närmaste mötet här, närmaste omgången som möts Kalmar och Falkenberg faktiskt.
Ja, det, precis. Det var det jag sa. Att ja, just det. HIF hoppas på ett oavgjort resultat.
Men alltså jag tror också faktiskt någonstans, jag vet inte om ni har varit inne på det, så att det finns ju lite andra lag som man kanske kan sikta mot. Med tanke på spel, Varberg har ett otroligt tufft spelprogram precis givetvis, även som HIF.
Och
i
tung form dessutom.
Göteborg är nog som den storklubbstämpel man fortfarande någonstans har. Är nog ganska stressade. Om HIF är stressade över situationen så tror jag IFK Göteborg och Blåvitt också är jäkligt stressade över situationen. Jag har inte riktigt koll på hur Kalmar och Falkenbergs slutprogram är, men det kan nog bli.
Kalmar är tufft också. Det är som
det kan nog bli ett par lag där som Tampa som vem som ska åka och vem som ska kvala och så vidare. Även om HF har en liten lucka nu upp till Göteborg på 2 poäng, så tror jag man ska nog varken räkna bort Varberg eller Göteborg från alltså möjliga räddningsplankor.
Nej, och jämför man IFK Göteborg och HF så har ju Göteborg enorma problem med sitt spel också. Faktiskt i skillnad från HF där det ser ganska bra ut. De visar faktiskt ganska stor dos självförtroende trots det utsatta läget. Jag tror att det är den där kniven som är mot HF-spelarnas strupe. Ja, om man jämför med IFK Göteborg så är nog den där kniven ännu större och ännu vassare. De har ännu mer press på sig, känns det som. Jag tror det är ännu lite tuffare att vara IFK Göteborg-spelare just nu. Och sen så, alltså, ponera att HF vinner på Bern Arena på söndag mot Örebro. Då skiljer det faktiskt bara 5 poäng mellan HF och Örebro. Örebro som alltid blir nia. Och jag skulle väl tro att de inte blir indraget i den liksom, absoluta bottenstriden. Men då skiljer det faktiskt bara 5 poäng mellan de lagen.
Men HF, det är ingen lätt bortamatch mot Örebro på Bern Arena. Konstgräs dessutom.
Nej, den är klurig. Örebro har ju tagit några rejäla skalper där. Men har å andra sidan också förlorat hemma mot Falkenberg. Känns som Örebro har varit ganska bra mot topplag. Och när de har varit tydliga underdog, haft lite svårare i andra matcher. Men de har ju kvaliteterna i att besära formstark. Den i Kymet har varit ett liksom succélån från Elfsborg. De har faktiskt Roman Gall, tidigare MFF och Sundsvallspelaren. Som
och så där finske forwarden som de har lånat in. Kajalainen som gör lite mål.
Han har varit supersub. Han är inte ordinarie, men han har också bidragit med en hel del.
All right. Det vi kan konstatera är att HIF är på kvalplats. Behöver ta sig upp på fast mark. Och det vi också kan konstatera är att HIF som förening i alla fall fått andrum efter de här då förmodade 30 miljonerna, eller om det nu är 15 som du säger som går rakt in till HIF, så Marianne, som du pratade om. Nåväl, den stora försäljningen av Armin Gigovic har ju gett HIF andrum för en tid framåt i alla fall. Det är väl där vi är nu.
Ja, och att det väntar en omorganisering i styrelserummet runt hörnet.
Där är väl vi färdiga med veckans avsnitt av HIF-podden, va?
Ja, det känns så.
Ja. Vi hoppas att ni har tagit del av det här och att ljudet varit tillräckligt bra för er och att ni har en fortsatt skön vecka nu, så återkommer vi nästa vecka.
Ja, vi återkommer ju faktiskt redan denna veckan om vi ska var helt ärliga, för att innan nästa omgång drar igång planerar vi faktiskt att komma ut med ett poddavsnitt till som zoomar ut lite och blickar mot allsvenskan i stort och spelare med HIF-anknytning. Och vi har ringt upp ett par spelare som spelar i andra allsvenska lag men som har ett förflutet i HIFs organisation. Så att det avsnittet kommer redan i dagarna.
Precis. Men det ordinarie avsnittet av HIF-podden, den kommer om en vecka.
Men det är väl också ett avsnitt det här.
Jo, det är helt sant. Du har rätt. Jag tar tillbaka.
Ja.
Ja. Men tills vi hörs. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser? Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor? Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa.
K-bygg.
Bygghandel med stort K.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.